Giftbägaren av Henrik Ernlund, inläst av Mattias Läck, kapitel 1. Det finns dagar då man vaknar upp och plötsligt är övertygad om att de problem man haft verkar gå mot sin lösning. Dessa dagar tenderar tyvärr att bli mer och mer sällsynta i denna allt mer komplicerade verklighet som vi människor lever i. Men denna soliga majdag tillhörde definitivt en av dessa positiva dagar i en människas liv. Den 34-årige mångsysslaren Rickard Berg hade sovit ovanligt gott och kanske var det just därför som den förlösande idén infunnit sig. Han hade länge haft svårt med inspirationen när intrigen skulle vändas till en spännande och intressant upplösning där mördaren skulle avslöjas i deckaren som han höll på att skriva. Det var hans första bok. Tidigare hade han mest skrivit sångtexter till rocklåtar som Rickard och andra musiker skrivit tillsammans under åren. Han hade nyss fyllt 34, närmare bestämt den 25 april. Det såg han också ut att vara enligt de flesta omdömen. Något som skilde sig från person till person. Ronald Reagan till exempel. Han såg ju faktiskt yngre ut än han var. Fast det berodde ju på ett ansiktslyft och en hårtransplantation. Det hade funnits en period i Rickards liv där han sett betydligt äldre ut än han var. För 7 år sedan ungefär. Det var efter 2 års amfetaminmissbruk. En drog som var vanlig i Sverige, Holland samt öststaterna. Man går snabbt ner sig av den eftersom man inte kan sova på ett dygn efter intag av njutningsmedlet. Som en gång i tiden kunde skrivas ut av läkare till bland annat alkoholister som avvänjningsmedel samt till personer med övervikt, alltså som bantningsmedel. Nu var det i princip avskrivet som läkemedel, utom som hjälp för barn med NBD-skada. Hjärnan går nämligen på högvarv av drogen, vilken framställdes av en slump i Tyskland i början på 20-talet. Det var i forskningen efter ett botemedel mot tuberkulos som pulvret framställts. Det fungerade inte mot sjukdomen i fråga, men var oerhört centralstimulerande. Försökspersonerna hade börjat att dansa med varandra. Ämnet var enormt erotiskt påverkande i början, men efterhand blev man avtrubbad och ofta djupt deprimerad, med stark suicidrisk. Rickard Berg hade hela sitt liv varit något av en drömmare och sökare. Sådana människor prövar ofta droger då de har en otyglad nyfikenhet på gott och ont. För Rickards del hade det inneburit ett negativt inslag på hans skapande verksamhet. Amfetaminet var alldeles för starkt för att kunna medföra något vettigt arbete. Man blev försatt i ett transtillstånd, helt borta från verkligheten. Det enda han fått ut av det var ett för tidigt åldrande. Något som det tagit några år att hämta sig från med hjälp av läkare, psykologer, antidepressiv medicin, akupunktur, selen samt vitaminer och nyttig diet. Nu efteråt var han en motståndare till allt vad knark hette. Han hade inte hittat den rätta kvinnan än, mycket beroende på den förbannade flumperioden som rört till det då han inlett ett förhållande med någon kvinna. Inga barn hade han heller, fast han så gärna ville. 2 gånger hade hans dåvarande flickvänner gjort abort mot Rickards vilja, så något fysiskt fel på honom var det inte. Mannen borde få vara med och diskutera en eventuell abort, var hans ståndpunkt efter dessa erfarenheter. Nu sträckte han ut sig som en katt i dubbelsängen där han låg på rygg och filosoferade. Berg hade upplösningen i boken klar för sig. Sovrummet hade röda tapeter, mönstrade med guldmedaljonger. Det påminner om en bordell på något sätt. Något som Rickard gillade. Ett sovrum kunde gärna få ha en dylik mustig inramning, tyckte han. De hade funnits redan när Annette Sundgren och han köpte lägenheten för 4 år sedan. På golvet låg en gulbeige heltäckningsmatta och vidare var rummet försett med 2 stora garderober. Möblemanget var ytterst spartanskt. Ett par stolar, 2 sängbord och en herrbetjänt. I fönstret stod ett par blommor och på väggen framför honom hängde en tavla med kinesiskt motiv. En kinesisk kvinna i gammal elegant klänning som förmodligen var från tiden före kulturen.